Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podd som vi gör fan två gånger i veckan nu för tiden.
Ja, det börjar bli så. Vi var ju tvungna att få plats med alla innan valet. Ja. Det är ju hela grejen.
Man kan ju tycka att vi skulle börja tidigare. Men det var ju också så att valet som behöver hinna igång och folk ska komma hem från sina semestrar.
Exakt, och de måste få hinna samla ihop sig för sina nya åsikter och sina valpropagandor. Så att,
men
det
nu är vi ju mitt i. Ja. Och idag kommer vi till mitten.
Mitten centern.
Idag är det centern.
Men är de mitt i verkligen? Ja,
fråga inte mig det. Vi har ju gäst här. Jag tycker vi bjuder in i samtalet. Kör igång med en gång, va? Vi får kvalitet på detta.
Ja, vi måste ha. Ja, absolut.
Så vi välkomna bjuder du in dagens gäst från Centerpartiets ekonomiska talperson Martin Ådahl. Välkommen hit.
Tack.
Är det bråda dagar för dig nu eller är det fortfarande hängmatta och lugnt i lugnt?
Ja visst, jag sitter och läser såna här nationalekonomiska föreläsningar av Knut Wicksell. Nej, tyvärr, det är, vad säger man på svenska, relentless. Det är oavbrutna saker som händer nu. Och det är ju så det ska vara en valrörelse i för sig. Det är ett stort och viktigt avgörande.
Ja, men gillar man det eller tänker man så här, kan det få komma tillbaka till någon normalitet snart? Eller liksom, om du ska vara het?
Alltså,
om
man inte gillar valrörelse, då ska man inte
då ska
göra
man
politik.
Byta jobb.
Ja, precis.
Men du, nu får du ändå en liten lugn stund. Det är bara vi och vi har en stund när vi ska prata om ekonomiperspektivet för Centerpartiet här. Och då är det så
det blir nästan hängmatta nu med Knut Wicksell.
Chill. Det kommer vara så. Ja. 10 frågor kommer du få.
Ja.
Samma 10 frågor som vi ställer till alla partier. Du har inte fått dem innan. Och dessutom så gör vi så här att vi vill ha fokus på vad Centerpartiet vill. Så att om du känner ett behov av att tala skit om andra partier, då kommer vi ersätta det med ett sånt här pipljud.
Vad bra. Kan man inte ha det i alla debatter?
Jo, vi har det i alla debatter kan vi säga. Och det gör att vi väldigt sällan behöver använda det. För att man inser att det kommer låta pinsamt. Nåväl. Ja. Så att vi kör igång tänker jag. Nu är det ju valrörelse. Ni söker nytt jobb. Så man kan ju tänka att det är lite som ett utvecklingssamtal när man har var fjärde år med befolkningen som är anställande här. Så vi börjar med en sån klassisk utvecklingssamtalfråga. Vad tycker du att ni har gjort bra de senaste 4 åren? Vad är du mest nöjd med om du tittar på Centerpartiets prestation?
Ja, men jag är ju jättenöjd med att vi i ett läge där allting var totalt låst, där liksom Kristersson hade gått till SD och nu ska du inte bipa.
Vi får se om det blir en bip på den.
I alla fall, när partierna hade liksom fart iväg åt varsin håll och vägade samarbeta på ett vettigt vis, att vi ändå fick igenom ett stort liberalt reformprogram. Det kan man ändå säga. Det har ju varit reformer de här 4 åren som jag är väldigt nöjd med. Till exempel den här stora reformen som kommer att träda i kraft snart av LAS, som ju har varit ett problem för massa småföretag, och omställning, att man får vidareutbilda sig mitt i livet, som har varit ett problem för väldigt många personer på väldigt många företag i Sverige. Det säger ju alla historiskt, det är sagt Saltsjöbaden 2.0. Men det har varit väldigt bra också att vi lyckats hantera, inte tillräckligt bra, men ändå katastrofen för många, många småföretag i Sverige som pandemin var. Och att vi dessutom har kunnat sänka vissa skatter som är väldigt strategiska för att folk ska kunna få jobb. Så att jag tycker att givet det fullkomligt låsta läget vi alla såg där under de här långt över 100 dagarna då vi inte hade någon regering, att vi ur det fick alla de här reformerna, det är jag himla tacksam för. Sen är jag inte nöjd, jag tycker inte det har varit perfekt på något vis, men det var långt över förväntan. när vi satt där i det låsta läget. Mm.
Och du liksom ligger före mina frågor, för nästa fråga blir förstås det. Om du tittar på de senaste 4 åren, vad tycker du att ni hade kunnat göra bättre? Vad är du minst nöjd med? Vad är den största utvecklingspotentialen som dig som potentiellt anställd här?
Mm. Jag tycker ju att klimatet nu är dags. Det måste det bli gjort, omställningen till klimatomställningen. Och om Putinkrisen och sånt där, så borde vi ha kommit längre. Och där är jag lite missnöjd över att vi på de här senaste 4 åren inte kunnat göra mera. Det var mer avtalet vi hade med Socialdemokraterna, men vi hade kunnat göra ännu mera.
Kan du ge exempel på saker som tänker så här, fan, det där borde vi...
Ja, vi borde ännu mera skyndat på tillståndsgivningen för alla de här vindkraftverken som akut behövs och som inte längre är dyra, så att det blir liksom billig el. Allt det där hade ju varit en enkel grej. Vi fick ju igång solcellerna på ett helt annat sätt. Vi fick faktiskt igång bonuserna för klimatsmartare bilar också på ett helt annat sätt än innan. Så det var inte tomt där alls heller, men vi hade kunnat göra ännu mera. Och sen så är jag missnöjd att vi inte fick den här stora skattereformen som alla ekonomer efterlyser, där vi liksom ser till att skattesystemet blir enklare och mer strömlinjeformat. Men där krävs det inte bara sossarna, inte om det är något bip här nu igen då, men för att det jag kritiserar, men det krävs också Moderaterna, och ingen av de där 2 stora partierna var speciellt intresserade av det.
Så du tänker så här, vi försökte men det var svårt att få alla att sitta still i sandlådan.
Ja, fast ungefär.
Ja, ja men bra, då vet vi lite vad du är nöjd med och inte nöjd med. Om man nu liksom inte ensam som går ner till valstugan och har stenkoll på partiprogram och tankar, hur skulle du sammanfatta Centerpartiets ideologi när det gäller finansiella frågor? Liksom?
Ekonomiska frågor.
Vad är det man får? Kommer ni ifrån och hur tänker ni? Vad skiljer ni mot andra?
Vi är ju ett småföretagarparti. En gång i tiden var ju Sverige ett land av självägande småbönder. Och det är vår själ. Alltså att man ska kunna skapa sin egen tillvaro, att man ska kunna ha liksom skapa ett eget ekonomiskt område, att man ska arbetslinje, att man ska jobba. Det är väldigt väldigt i vår DNA, så att när det gäller att vi är för företagande, sparande, egen makt som det hette en gång i tiden, att man liksom kan styra över sin egen tillvaro ekonomiskt, och att man kan i sin anledning till svett liksom göra skillnad och inte att man bara är beroende. Så det är väldigt centralt för oss, och det är ju ofta i sådana här läge där vi nu har en annan ideologisk utmaning, nämligen att det är väldigt viktigt för oss också att se alla människors lika värde, och att vi tror att öppenhet och den typen av frihet liksom i ett samhälle som Sverige är jätteviktigt. Vare sig man bor i Bjurholm eller Stockholm eller vad det nu är, Leksand, så är det oerhört grundläggande för alla småföretag som säljer till typ hela världen idag, att vi behåller ett öppet, internationellt orienterat och tolerant samhälle. Så förenas det här liksom på något sätt. Den biten som också inkluderar, jag ska faktiskt säga det, inkluderar den lilla människan också. Det handlar alltså... Det är ett parti grundat av människor som inte suttit i maktens korridor, utan utanför. Så det går inte att, som det heter i USA, lämna någon bakom heller. Utan det är, man ska ju liksom göra rätt för sig, man ska kunna styra sin egen tillvaro. Men det är också jätteviktigt att den som bor till exempel på småorter på landsbygden, att den får chansen att göra det också, på riktigt.
Och hur har man märkt det då? Vad är det vi kan se för tecken som gör att man, där är det typisk Centerparti-ideologi som bubblar upp i besluten? Liksom.
Ja, men ta den här situationen vi har, att det är samtidigt, nu när vi går in i en allvarlig kris, att samtidigt som vi har jättemånga lediga jobb, så är det jättemånga som är arbetslösa. Och då är det vissa som nu har börjat prata om att det har... mycket invandring och kultur och sådär. Och vi liksom har fokus på individerna. Hur de ska kunna göra rätt för sig. Hur de ska kunna söka jobb, skapa jobb och förändra sitt tillvaro själv. Och vi tror att det kan lyckas. Vi liksom förblir optimister där och tror att det är fullt möjligt. Men då måste det verkligen vara fokus på det också. För det är ju andra som gärna vill skicka mera pengar. Och liksom send more money, bara istället för att man själv får ansvar för det. Där blir det en väldigt stark brytpunkt just nu. Och jag kan också känna att det är, ofta när man pratar om landsbygden, så vare sig det är från höger eller vänster som det är ett slags museum. Antingen ett museum där man ska bevara allting och man inte får bygga vid sjöar och så. Eller ett museum därför att det är, man har någon slags romantiserad bild av landsbygden, men det är konkreta grejer. Har jag ingen bredband, då kan jag inte lyssna på din podd. Har jag ingen mobiltäckning när jag är ute i skogen, kan jag inte lyssna på den heller. Så det är liksom, du kanske kan lyssna även om du inte har bredband, men du kan inte lyssna i skogen. Det är vardag. Det är handfasta grejer. Och där vi aldrig släpper den vardagen bara för massa retorik.
Du, jag tänker vi ska gå ner på lite konkreta frågor. Vi Absolut. Har ju bjudit in våra vardagsexperter. Alltså vi har en rad experter som är med oss. Och vi har frågat dem vilka frågor de skulle ställa. Så du ska först få en från Jan Bolmesson som har en blogg som heter Rika Tillsammans. Sveriges största ekonomiblogg.
Ja.
Och han undrar, vill ni öka incitamentet för privatpersoners sparande? Och i så fall hur?
Ja, sparande är en del av det. Jag var inne på det. Att ha det här egna ekonomiska oberoendet. Och vi har ju sagt det att just om man kan bygga upp en buffert, så ska man kunna ha och kunna ha ett eget ekonomiskt grundoberoende, så ska man åtminstone upp till 300 000 kronor på ISK-konto ska vara skattefritt. Och det tycker vi är ganska träffsäkert. ISK är ju väldigt bra, för det gör att man kan investera produktivt, man kan gå in i aktier, man kan påverka sin egen tillvaro. Det är också bra därför att man kan spara. Så det tycker vi är väldigt viktigt. Men sen så är det också att små företag kan byggas upp. Alltså om du startar ett litet företag, om du vill bjuda in någon att vara delägare och så där, då är ju skattereglerna inget bra då.
Hur då menar du?
Ja, alltså du får ju ganska stora skatteeffekter fortfarande av att äga fåmansbolag. Det finns såna här undantagsregler, men så fort företaget ska börja växa och du har lyckats med ditt lilla företag och du ska anställa många och du ska öka omsättning, ja, då slår de här reglerna till. Den så kallade förenklingsregeln finns inte längre tillgänglig då, och detsamma gäller när du ska bjuda in. Det är fortfarande för dyrt att ge ut personaloptioner och delägande i företaget. Och det här är ju, de flesta tänker inte på det, men så fort du blir småföretagare och ska skapa de här jobben och bidra till tillväxten och så här, då, och ta steget kanske upp till någonting större, det är då det är som en vägg ofta för många. Ja, men det viktigaste är väl kanske, du var ju inne på sparande i form av att helt enkelt att man får ett 300 000 kronor skattefritt på ISK.
Tror du att du kommer få igenom det om det går bra i valet? Därför att det är inte alla i den laguppställningen erbjuder som har svarat likadant när jag ställt den frågan, om jag uttrycker mig så.
Det beror lite på vad laguppställningen är. Det här är ju typiskt en sån fråga där man kommer nog söka sig efter majoriteter i riksdagen. Och det är det som är lite finurliga just nu, att även om det är väldiga spänningar ut mot kanterna i svensk politik, så när det här handfasta ekonomiska frågor, så har vi ju majoriteter. Och vi har ju gjort det i flera frågor. Det är trots allt så att vi har gjort en massa olika reformer bara de senaste åren där majoriteten har skiftat lite, men har vi hittat stöd i mitten för bra liberal politik. Som inte alls nödvändigtvis är mitten i ekonomiska termer. Det är bara att det, i mitten finns det stödet.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Gud, skäms jag att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten. Jädrar.
Det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se /fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger /.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se /ekonomi.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, jag har en fråga från Magnus Jelmer som är privatekonom på ICA-banken. Hans fråga låter: inflationens påverkan är stor just nu och troligtvis en tid framöver. Pensionerna påverkas, stora kostnadsökningar för många utsatta målgrupper. Hur tänker ni kring de här bitarna? Hur kan man möta de ökande utmaningarna på kort och lång sikt som politiker för att supporta det som nu händer?
Inflationen?
Ja, inflationen och kostnadsökningen och vad det innebär för utsatta grupper.
Ja, vi har ju försökt förstärka för de utsatta grupperna redan innan den här inflationsbrasan tog fart i form av att stärka garantipensionen för de som är mest utsatta. Och den indexeras ju upp också så att den hänger med. Det hade varit allvarligt om man gjort som nu får man inte kritisera någon annan. Men om man hade gjort på det andra sättet med det andra tillägget, då hade inte det hängt med nu. Och det är viktigt att man håller inom systemet, och det har vi gjort, och därmed så är det tryggt. Så åtminstone den ökningen på 1000 kronor i månaden som vi har på garantipensionen. Och skattesänkningen för de som har inkomstpension. Min poäng är så här i alla fall att vi kan hjälpa vissa utsatta grupper som pensionärerna. Men i slutändan är det ju fråga om att Riksbanken måste kämpa ner inflationen. Och att vi minskar bristerna i svensk ekonomi. Och för att vi inte ska ställa oss i vägen för Riksbanken genom att vi bara spenderar pengar och kompenserar för alla, så är det smartaste sättet att öka utbudet. Och det finns ju alltså brister när det gäller el, där vi behöver öka produktionen jättemycket så att priset går ner. Det finns brister när det gäller mat, där vi ett tag såg ut på grund av chocken från Rysslands krig mot Ukraina. Svensk matproduktion höll på att slås ut helt enkelt. Men inte minst måste vi öka arbetsutbudet. För att där är den största risken att inflationen ska äta upp våra inkomster. Vi kan kompensera för människor som kan jobba mera, då får de mera i plånboken, och samtidigt kan vi minska den här bristsituationen som vi faktiskt har i många sektorer på arbetskraft genom att folk får incitament att jobba mer och gå från bidrag till jobb. Så att där har vi ett sätt ändå att balansera det här, men det gäller att ha ganska hög disciplin. Jag har ju i ett tidigare liv jobbat på Riksbanken, och den här typen av kriser de är jättetuffa, och det största hotet mot många hushållsekonomier är att räntorna rusar. Därför att Riksbanken måste liksom kämpa ner inflationen stenhårt, och då måste vi inte ge dem extremt mycket motvind i det så att de höjer räntan ännu mera, utan att ge dem lite stöd. Och då tror jag här är så typiskt områden där vi minskar bristen.
Spännande.
Men det är jättesvårt. Alltså, den som tror att den här balansgången där Riksbanken ska höja räntan, få ner inflationen, undvika en bopriskrasch, och vi i politiken ska möta de kriser som finns hos många hushåll utan att öka bristsituationen. Alltså det är... det är ett av skälen till att det är så viktigt att vi enas brett i svensk politik, därför att vi kan inte ha de här populistiska på pappret enkla lösningarna, för då kommer det att brista. Och det gjorde på 90-talet när vår ekonomi gick rakt ner i källaren. Då var det för att man hade låtsats som att allting gick att göra enkelt, och sen så kraschade det efteråt.
Det som jag blir trycket, hur man vänder sig om man rumpan bar. Alltså, det kan inte bli bättre för alla hela tiden och samtidigt inte.
Nej, men det finns en sån aspekt av det, tveklöst. Men så himla illa är det inte, därför att det finns ju såna här saker. Om man så följer någon slags ekonomiska lagar, så är det inte helt omöjligt att sortera upp det här. Än en gång, satsa på utbudet, prioritera det, motorn i svensk ekonomi, det som dämpar inflationen, undvik det som spär på inflationen, och tro inte att du kan lösa allt dock. Där har du ju rätt.
Spännande, vi tar en fråga från Arturo Arkes på Swedbank. Swedbanks svar på Gandalf brukar vi säga i den här podden.
Ja, han var kanske inte din man på gatan direkt, men Nej. Det är spännande att höra.
Nej, han får ju sätta som expert här verkligen. Penningpolitiken har drivit upp bostadspriserna i Sverige till världens näst högsta i relation till inkomst. Det har gjort svenska hushåll extremt skuldsatta och räntekänsliga. Vad tänker ni göra åt det?
Oj, alltså det här är ju typ
min
favoritfråga. Ja. För detta riksbankare och dessutom sån här centerpartistisk ordning och reda. Arturo, vilken underbar fråga. Jag har själv visat ut de här diagrammen, hur stor andel per kvadratmeter av din inkomst till exempel i storstäderna som det har gått upp till. Nej, men vi har inte gjort tillräckligt mycket för finansiell stabilitet och bostadspriserna. Och nu är vi i en risk att det kan krascha. Jag vill inte sitta här och säga att det kommer att göra det, för det vet jag inte. Men det finns en uppenbar risk att det inte bara dippar som det gör nu, utan att det kraschar lite grann. Och när vi hade det i Danmark, när det föll, de hade ju en sättning under finanskrisen som inte vi hade. Då drog det ju ner hela ekonomin. Verkligen. Och då fick man tänka om på massa plan. Men vad kan vi göra, frågar Arturo. Och jag var ju inne på den här himla balansgången innan. Och utöver balansgången så tror jag att vi behöver värna tillväxtkraften i ekonomin. Därför att det allvarliga är ju om vi upp på en sån här boprissituation får konsumtionskris, arbetslöshetskris. Så vi måste verkligen ringfänsa, bevara liksom motorn i svensk ekonomi under den här allvarliga situationen. Så att det, precis som det var under finanskrisen och pandemin, vi ändå inte dippar så djupt. Och det andra är som det bara kommer att pratas om i den här podden, ni kommer inte höra någon annanstans i valrörelsen, det är exklusiv den här podden, så behöver vi fundera på skuldavveckling för de hushållen som är på marginalen. För att det var en sak som blev ofärdig efter 90-talskrisen och även finanskrisen, det här att vi, liten utvikning, får man det på den här podden?
Ja, det får du.
I USA, om priserna rasar, då kan du gå och bara lämna in nyckeln. Så att tack, hej, jag vill inte ha mitt bolån längre, jag löser vad jag kan lösa. Liksom.
Tillgången får duga som betalning.
Men i Sverige, om vi får en motsvarande kris, där är ju folk fast med sina skulder forever and ever. Och det är en styrka för banksystemet, därför att om alla gör som i USA, ja, då kan bankerna krascha och då får de det problemet. Men det är en svaghet för hushållen. Och där är det ett behov av att man, inte kanske i valrörelsen, men i samband med krisen, diskutera hur man kan hitta bra sätt för hushåll som är överskuldsatta att kunna avveckla det. Och det här kommer ju inte hamna på någon valaffisch, men det kommer att bli en fråga om vi får en kris i Sverige.
Varför är det viktigt?
Det är viktigt därför att annars så kan vi få, som vi såg i Danmark, en väldigt lång period där många hushåll känner sig väldigt pressade. Och även om inte just du har fått ditt hus som är mycket mindre värt än ditt lån, eller även om inte just du har blivit arbetslös, så sprider sig den här oron och verkligen drar ner ekonomin väldigt djupt. Och då är det viktigt, när man värnar motorn, att man också värnar vägen ut ur en sån här kris. Nu låter allting som det kommer att bli en bopriskris. Kan vi undvika det här? Ja, det bästa vore om vi kan liksom mjuklanda oss igenom det här. Det som inte får ske igen är att vi bara öser ut en massa saker för att pressa upp bopriserna till nya höga stratosfäriska nivåer. Det får bara inte ske. Utan nu får vi ha lite återhållsamhet när det gäller det.
Hur rimmar det med förslag som startlån där man uppemot 95% belåning för unga som flyttar hemifrån, möjligheten att komma ut? Det kommer ju inte lägga locket på budgivningarna direkt.
Det är en helt egen berättelse, men de ligger ju en annan ända av efterfrågan. Det är en annat segment för vissa marknader, men det ligger någonting i det du säger.
Det lär väl flytta upp från 1 till 200 till 300 till villorna.
Ja, vi har inte alls varit lika superpositiva till de där startlånen som vissa andra har varit. Men det, du skulle kanske kunna ställa frågan det vi tycker, nämligen att man ska ta bort inkomstvillkoren på amorteringskraven, alltså det förstärkta så kallade amorteringskravet. Och det tycker vi, har vi hela tiden inte varit en dum sak, därför att det verkligen diskriminerar marknaden. Folk får inte just spara och fatta sina egna beslut, utan det är bara den inkomst du har nu som gäller. Och då tycker vi att de typen av krav i ett läge där bopriserna ändå är på väg ner nu, de känns inte relevanta längre. Och då kan man tycka att det går en annan riktning, att det håller uppe priserna, men det är ju precis de som ska in på marknaden som drabbas av dem. Och det är ju en slags orättvisa, det är en slags tvångssparande som ni kanske inte i den här podden älskar lika mycket som frivilligt sparande.
Ja, det kan ju faktiskt ligga någonting i det. Mm. Det låter ju inte helt orimligt ifrån att var vi brukar hamna någonstans. Men
fick Artur sitt svar där i alla fall? För det var ju min favoritfråga. Ja, och jag har redan svarat på den lite.
Ja. Mm. Vill du sammanfatta det då, om du ska ge the juicy stuff? Vad tänker ni göra egentligen om ni får chansen nu? Högt skuldsatta hushåll, räntan stiger. Vad kommer hända?
Ja, för det första ska vi undvika en krasch. Och det måste vi göra med att vara en återhållsam politik mot Riksbanken. 1, 2. Om det ändå blir en krasch, då gäller det ju verkligen att se till att värna motorn i svensk ekonomi så att inte det blir en ekonomikris som dessutom ytterligare pressar ner för de här hushållen. Och för det tredje, för de som verkligen sitter i klistret, måste vi ha ett sätt att avveckla de skulderna som gör att man har en chans att ta sig tillbaka.
Många som sitter i motsvarande position som du i det andra partiet känner med eftertankens kranka blekhet att man borde ha avvecklat ränteavdraget när tid fanns för ett par år sedan.
Ja.
Varför gjorde du inte det?
Ja, vi borde växlat det mot andra skattesänkningar. Det gjorde ju Danmark. De trappade ner i pyttesmå portioner under lång tid och det gjorde ingen större skada på deras ekonomi.
Men hade inte det varit ett bra beslut att ta för 4 år sedan och sen så
jättebra.
Vi idag
dämpat. Nu kan jag säga som en riktig politiker, när vi föreslog det för 4 år sedan eller när vi föreslog det för 8 år sedan borde man gjort det. Men så här, man kan alltid vara efterklok och säga, vad var det jag sa så där? Att göra det nu däremot, när redan det står och liksom precis står och dallrar på bostadsmarknaden, det vore ju helt fel. Mm. Vi ska inte trigga någonting nu. Men hade vi gjort det innan när det var lugnt och det var sötebrödsdagar. Men det var ju en del kriser under mellantiden också. Så att det fanns ju argument under resans lopp från de andra för att inte göra det. Så är det ju.
Det är alltid svårt att veta nu vad som är bra, men lättare efteråt. Men du, om vi blickar framåt lite då. Om man röstar på Centerpartiet, hur kommer man märka det i sin plånbok de kommande 4 åren? Att man tittar ner och ser att här är en Centerplånbok jag har fått, inte vänsterplånbok eller högerplånbok.
Vi har varit inne på en del av de grejerna innan. Du kommer att få mer tillbaka om du jobbar. Du kommer att kanske till och med få lättare att få jobb. Annars hade varit fallet, helt klart. Du kommer att få det billigare att spara. Du kommer att undvika en explosion på matpriserna, för vi värnar svensk självförsörjning med mat, vilket faktiskt i det här korta perspektivet har blivit en stor sak. Och genom att vi med enorm kraft kommer att boosta produktionen av den tillgängliga förnybara energin, som är liksom det vi kan göra, så kommer vi kunna dämpa elpriserna den vägen. Det kan man ju inte göra konstgjort, det måste man göra med att tillföra mer produktion. Mm. Och sen så kommer vi ha en massa andra sådana här saker som stimulerar till bra saker. Till exempel om du vill spara energi i det här energiläget, då har vi ett rejält grönt avdrag ner till 25 000. Och om du vill byta till en miljövänligare bil, behöver det inte vara de allra finaste, det ska absolut inte vara de allra dyraste, för det tänker vi inte ge någonting till. Då kommer du få billigare och lättare att göra det. Så att här för plånboken händer det en hel del gröna saker som jag är inne i, som gör att det blir billigare om du väljer det. Och sen så händer en del rakt av saker som har att göra med att vi sänker skatten på jobb. För det har vi lovat, att vi ska sänka skattetrycket i Sverige och vi ska sänka skatten på jobb och företagande, inte höja den.
Jag tänker att avslutningsvis att det är ju lite ett avtal om vi kommer överens här och du får anställning i 4 år till, så är det liksom ett givande och tagande. Det är väldigt mycket fokus på vad du ska göra för oss. Ja. Vad behöver vi som väljare göra tillbaka i det här kontraktet för de kommande 4 åren? Vad kan vi vänta oss kommer krävas av oss om Centern får bestämma? Liksom, vi vänder på frågan. Vad vill du ha?
Vi är alltid arbetslinjen. Nej, men så här. Och naturligtvis är det toppen om man kan spara och bygga upp buffert här. Det är ju, men det tror jag framförallt som vi i Centerpartiet hoppas av dig. Det är dels om du känner att du befinner dig lite att utanför och du vill kämpa med ditt småföretag och så där, att du kämpar vidare. Det är inte så mycket som en vädjan. Och det andra är att du hjälper oss att hålla politiken lite mera mitten, vettig, rationell. För att alltså den här populismen kommer ju äta upp Sverige. Att liksom alla problem löses genom att det är invandrarnas fel, eller kapitalisternas fel eller någon annans fel. Att vi fortsätter ha den typen av dialog som vi har haft här i podden till exempel. Även om du var lite tuff så har vi ändå pratat om hur vi ska lösa de här ekonomiska problemen. Jag är jätterädd för att det istället bara spårar ur. Det är så lätt. Om vi bara stoppar invandringen idag och så kommer vi bara... Om vi bara säger stopp till de här kapitalisterna som förstör allting. Det är ju inte så. Och där jag bara ber till väljarna att stävja det här. För jag har upplevt under mina år som ekonom och nu som politiker så många kriser som föregåtts av den här typen av lite lätt urspårad debatt. Och det blir alltid en sån himla baksmälla på det. Så jag bara vädjar, hjälp Centerpartiet, ber om att vi håller kvar den här lite mer ekonomiska rationaliteten.
Det får bli slutorden. Tack så mycket för att du kom hit. Lycka till i valrörelsen.
Ja, tack. Och lycka till med podden. Mm.
Podplay.